kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, och du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Romarbrevet, och vi har kommit till del 13. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Ja, nu är vi samlade igen för att fortsätta i Romarbrevet, och vi har kommit till tredje kapitlet, vers 21. Tredje kapitlet, vers 21, och så får vi se hur långt vi hinner. Det är ju lite olika som ni vet. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig att vi får komma inför ditt ansikte och räkna med din närvaro. Herre, vi är både hedrade och glada och tacksamma för att du är hos oss. Tack Herre för att du har gett ditt liv inte bara som ett historiskt faktum, utan att du gör det oupphörlig i evighet. Herre, vi tar emot dig i den här stunden. Och vi ber att du genom ditt ord och genom din heliga ande ska göra ordet levande och verksamt för oss. Så vi överlåter oss i dina händer. Amen. Romarbrevet består ju av fyra huvuddelar kan man säga. Och den första huvuddelen är då de fyra första kapitlen. Och nu har vi gjort den första halvan utan den första huvuddelen. Har vi lagt det bakom oss, och det är ganska skönt, för att det är ju rätt så mycket där om Guds vrede och lagen och att vi inte är rättfärdiga och så vidare. Jag behöver inte säga mer än så, för jag har sagt tillräckligt om det. Men då uppstår ju frågan, då är det nämligen så som vi slutade förra gången, att då måste Gud å ena sidan i sin rättfärdighet göra upp med den här olydnaden och synden och olydnaden. Han kan så att säga inte bara förlåta den, utan den måste försonas. Och försoningen betyder att den utplånas, att det tas bort helt och hållet, om intet görs. Så det är det ena han måste göra. Och då är ju problemet att synden sitter i vår kötsliga natur. Och skulle han gå till rätta med oss, så kan ju ingen av oss bestå. Och det är då det, å andra sidan, att Gud inte vill att någon enda människa ska gå förlorad. Och då är frågan hur det här ska lösas. Den här ekvationen går inte riktigt ihop. Men så är det, att Gud är både helig och kärlek. Och jag har tänkt på det, att innan synden ens existerade, vi kan säga till och med innan människorna eller någonting var skapat, så var det naturligtvis Gud densamme. Han var ju helig och kärleken också då. Men då fanns det ju ingen konflikt. Utan det är ju när synden kommer in som det uppstår en konflikt. För det är ju den som vi måste ta itu med. Det betyder alltså att vi som är syndare och vi som producerar synd och vi som inte lever upp till Guds krav har orsakat den här dilemmat i Guds väsen. Så varje gång vi försyndar oss, uttrycker det kanske lite naivt, men varje gång vi försyndar oss så tillfogar vi ju Gud skada på det sättet. Därför att Gud måste i sin rättfärdighet bestraffa, och samtidigt så vill han inte göra det. Och lösningen heter ju då förstås att han själv blir människa och blir gjord till ett försoningsoffer för mänskligheten. Och då kan han i Jesus Kristus ge förlåtelsen, men på grundval av vem Jesus Kristus är. Han löser det alltså själv. Han går inte till rätta med oss, utan han befriar oss, och så tar han själv skulden och utplånar den. Och det här ska vi nu gå över på, och då är det i vers 21 till och med 31. Så resten här utav tredje kapitlet, som handlar om hur Gud uppenbarar sin rättfärdighet. Just det som jag försökte säga, det är det som visar sig nu i den här texten som vi har framför oss. Det är det det handlar om. Och sen när vi kommer till fjärde kapitlet, då behandlas frågan om hur vi kan tillgodogöra oss detta. Alltså först hur Gud gör det, och sen i fjärde kapitlet, det kanske inte blir nästa gång eller nästa gång möjligtvis, hur vi kan tillgodogöra oss det. Så att ni ser att det är liksom två saker där. Och då ska vi läsa, tror jag, vers, det innehåller, jag ska säga det också, att det innehåller väldigt mycket den här delen, kapitel 3, vers 21-31, räknas som en utav höjdpunkterna i Romarbrevet. Och det är definitivt höjdpunkten i den här första huvuddelen. Så att nu har vi inte bara ett rikt innehåll, utan vi har en fantastisk gudomlig generositet, ett stort evangelium som uppenbaras i det här avsnittet som vi har framför oss. Jag tror vi gör som så att jag läser vers 21 till och med 26. Sen får vi ta en liten bit i taget. Då skriver aposteln: men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen åtskillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Ja, som ni märker så är det ju väldigt innehållsrikt. Och man kan läsa det här många gånger. Och det tycker jag ni ska göra också. Ni ska läsa en sån text många gånger. Och inte bara liksom många gånger så här upprepa i ett streck, utan återvända till. Därför att här det är som sagt så innehållsrikt, så att här upptäcker man nytt hela tiden. Låt mig bara peka på tre stycken såna här jättestora, tunga teologiska begrepp som vi ska titta närmare på. Det ena i vers 21, det står rättfärdighet från Gud. En rättfärdighet från Gud, står det. Jag tycker nästan att man skulle översätta det med Guds rättfärdighet istället. För det är ju inte så att det är en rättfärdighet ifrån Gud, som om det skulle kunna finnas en annan. Eller att det skulle kunna komma en rättfärdighet från något annat håll. Utan det är ju Guds rättfärdighet det handlar om. Så det är ju bestämd form på det sättet. Och det tycker jag man kunde ha gjort tydligare i översättningen. Men hur som helst, Guds rättfärdighet är alltså det första begreppet. Och det andra hittar du i slutet på vers 24, där det står att han har friköpt oss. Alltså friköpandet eller återlösningen. Det är också ett tungt bibliskt begrepp, att vi är friköpta. Och det tredje som jag tänker på, det står här översatt med nådastol. Det är alltså försoningen helt enkelt. Så du har både rättfärdigheten, återlösningen, försoningen, och allt det där är ju grunden för förlåtelsen, så att det innehåller ju väldigt mycket. Men vi får ta en liten bit i taget. Det står så här i vers 21, ett litet ord som jag ber er stryka under eller lägga märke till, och det andra ordet är nu. Därför det lilla ordet nu, det slår an det eskatologiska perspektivet. Alltså här har Gud uppenbarat sig för Mose, för Abraham och Moses och så vidare i århundraden, ja, tusen år. Och har man väntat på Messias, och man har väntat på den, på att himmelriket ska bryta in. Nu har den tiden brutit in genom Jesus Kristus. Det lilla ordet säger oerhört mycket. Och ni ska se här att det lilla ordet, det kommer igen på flera ställen. Med samma tyngd, va? Med samma fart. Du har det i den 26 versen som jag läste. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet. Så, och det här nuet, det gäller ju oss också i lika hög grad som det gällde de som levde i Rom på den här tiden. För det är Guds eviga nu. Det är Guds Det är Guds handlande i den här stunden. Som Paulus skriver på ett annat ställe, jag kommer inte ihåg nu, men det är väl i något av Korintherbreven där han skriver, nu är frälsningens dag. Nu är frälsningens dag. Du har det, om vi ska titta på några ställen till, i 5:e kapitlet, vi tar bara Romarbrevet här, så får ni se hur han upprepar det här. 5:e kapitlet, vers 9. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod och så vidare. Och du har det också i vers 11, i slutet på versen. Genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Och du har det vidare i 6:e kapitlet, vers 22. Men nu då ni befriats från synden. I 7:e kapitlet, vers 6. Men nu är vi lösta från lagen. Och 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Alltså det här nuet som har kommit, som har brutit in. Det är den nya tidsåldern som har brutit in. Det är fullkomningen som har brutit in. Och det är den vi är delaktiga av. Och jag är väl medveten om att man spontant kan tycka och tänka att ja, men kan det verkligen vara så? Eller det märker inte jag så mycket av, och borde det inte märkas mer? Man kan ha alla möjliga invändningar. Men inte desto mindre så säger Guds ord att nu har det kommit. Genom evangeliets ord, genom den helige ande, så finns det där. Jag skrev några rader tidigare på eftermiddagen. För jag har läst en bok som heter Stå fast. Och den boken, den handlar om stoicismen. Och om de olika dygder då som man ska leva upp till. Och det är en jättebra bok. Och stoicismen i det sammanhanget, för det var inte något kristet sammanhang. Den här boken är inte en kristen bok. Men där kommer stoicismens dygder fram på ett fantastiskt sätt. Därför att vår tid handlar ju mycket om att människan ska förverkliga sig själv. Man utgår ifrån sig själv. Men den här boken handlar om att det leder fel. Utan man kan lära från stoicismen, som alltså, stoikerna var ju samtida med Paulus. De menade att dygderna är eftersträvansvärda. Så att det är någonting utanför mig själv som man ska sträva efter. Och boken är fantastisk. Läs gärna den. Stå fast heter den. Och skriven av Sven Brinkmann, en dansk. Och så ska man då sträva efter den på olika sätt. Och så när jag läst boken och skrivit, så tänkte jag, ja men Gud var det tack. Allt det där som man kan sträva efter, dygderna, det är oss givet i Kristus Jesus. Det har vi ju redan fått. Vi behöver inte utgå från oss själva. Vi behöver inte heller sträva efter frälsningen eller efter dygderna i den meningen. Utan allt är oss givet nu i Kristus Jesus. Och ibland när jag stannar upp inför det här och liksom funderar på, kan det verkligen vara sant? Det är för bra för att vara sant. Då brukar jag meditera över vem Jesus Kristus är och vad han har gjort. Och så klarnar bilden. Så klarnar bilden. Alltså, vi kan inte se in i oss själva. Vi måste se in i Jesus Kristus. Och när vi ser in i Jesus Kristus, så då blir det ett nu. Då kopplar vi samman med honom. Och han har gjort allt. Han är alla löftens ja. Han får vårt amen. Ja, det är fantastiskt. Så det ligger oerhört mycket i det här lilla ordet nu. Och då går vi tillbaka här till vers 21. Då står det att nu har den rättfärdigheten från Gud, eller Guds rättfärdighet, blivit uppenbarad. Och den har blivit uppenbarad i Jesus Kristus. Och så står det att lagen och profeterna vittnar om den rättfärdigheten. Det är alltså inte så att genom att lyda lagen eller genom att göra som profeterna säger så kan det här bli uppenbarat. Utan, utan lagen och profeterna vittnar om Jesus. Det är vad Paulus säger. Så allting som står i skriften syftar egentligen fram till detta nuet som ska brytas in. Denna Jesus Kristus, när Guds rättfärdighet ska uppenbaras. Så det betyder också att nuet eller evangeliet står inte i motsats till lagen och profeterna. Utan lagen och profeterna vittnar om detta. Detta evangelium är lagens uppfyllelse. Det är profeternas löftesord som går i uppfyllelse. Det betyder inte att lagen och profeterna är upphävda. Att gamla testamentet inte är relevant. Utan det är fortfarande relevant i den meningen att det vittnar om Jesus Kristus. Eller vittnar om Guds rättfärdighet. Här står vidare då. Ja just det, nu skulle jag göra den där lilla utvikningen där om Guds rättfärdighet. Jag har redan sagt det, att det handlar om Guds rättfärdighet. Det är Gud själv och Guds egen rättfärdighet som har blivit uppenbarad. Och när vi gick igenom första kapitlet, vers 16 och 17, då gjorde jag det ganska utförligt. Och som ni förstår så kan jag inte göra det, säga samma sak en gång till. Då kommer vi ju aldrig igenom det här. Utan jag ber få hänvisa dit och så bara påminna om ett par saker och dra någon slutsats. Alltså Guds rättfärdighet är ett centralt begrepp i Gamla testamentet i skriften. Det heter sedeka, sadik, rättfärdighet, sedeka. Förekommer mer än 500 gånger i Gamla testamentet. Och nu kommer det där begreppet hör helt och hållet hemma i förbundsrätten. Och nu säger jag det här då som är helt avgörande, som ni bara måste komma ihåg och ha klart för er. Nämligen att rättfärdigheten är ett genuint religiöst begrepp kopplat till förbundet. Det är inte ett etiskt begrepp. Hängde ni med på det? Det har ingenting att göra med om jag är duktig eller vad jag kan prestera. Alltså det hör inte hemma i den världen. Det har att göra med lagen i sådana fall. Man kan vara bättre. Jag vet att Bojarts översätter det där ordet på några ställen i Nya testamentet med rättskaffenhet. Alltså han översätter inte med rättfärdighet för att man inte ska missförstå det, utan han talar om människornas rättskaffenhet. Rättfärdighet i den här meningen som vi talas om här, det är ett genuint religiöst begrepp som handlar om att när Gud och människan som han har ingått förbund med, eller det judiska folket som han har ingått förbund med, när de lever i förbundet, då råder rättfärdighet. Alltså ingenting att göra med om man är en duktig jude eller om man inte är en duktig jude. Utan det har att göra med förbundet helt och hållet. Det här är så viktigt. Jag kommer tillbaka till det, om inte idag så i alla fall nästa gång då. Så rättfärdighet beskriver ett tillstånd. Nämligen det tillstånd som råder när båda parterna håller sig till förbundet. Nu har vi bara det att i den första halvan här utav det som vi har sagt, alltså Romarbrevet 1, 2 och 3. Där har ju Paulus med eftertryck minst sagt visat att ingen människa är rättfärdig. Därför att för att förbundet skulle upprätthållas så skulle man ju hålla sig till förbundet. Och det tyckte väl judarna att de gjorde till och från, mer eller mindre, bättre eller sämre. Och det var säkert vissa företräden där, va. Men ingen levde ju upp till det helt och fullt. Och det profeterna säger och de löften som finns i skriften, det är att det ska komma en tid när det som människan inte kan åstadkomma, nämligen att hålla sig till förbundet helt och hållet, leva fullkomligt, för det vill ju Gud. Det var ju så han skapade oss. Han skapade oss att leva fullkomligt. Det är synden som gör att vi inte kan leva fullkomligt. Men Gud vill att vi ska leva fullkomligt. Och när jag säger vill så uppfattar jag gärna om du vill det som ett krav. Alltså det är ju själva grundidén med människans liv och levande. Sen att det är omöjligt är en annan sak, va. Men då när det visar sig genom århundraden att det här inte fungerar från mänskligt sätt, då säger Gud genom sina profeter: jag ska ta ur stenhjärtat ur er kropp och ge er ett nytt hjärta av kött och blod. Och ni ska få del av min helige ande så att ni, och så vidare, va? Och det är precis det som händer nu. Att Gud har tagit bort hjärtat och han har gett oss av sin ande. Inte på ett individualistiskt sätt, utan han har gjort det i och genom Jesus Kristus. Så Jesu död är avslutningen för den gamla människan. Hans uppståndelse är början på någonting nytt. När vi förenas med Jesus Kristus genom tron och dopet, då blir vi delaktiga utav Jesus Kristus. Vi blir lemmar i hans kropp. Vi blir delaktiga, får del utav allt det han har gjort. Vi förklaras för rättfärdiga. Det betyder att förbundet är i honom. Det är alltså inte ett förbund mellan Gud och det judiska folket, eller Gud och dig och mig direkt, utan det är genom Jesus Kristus. Det är när vi kommer in i Jesus Kristus som förbundet, tillståndet är rätt och riktigt. Nu var det ju så här då att ingen människa är rättfärdig, men om du tittar i vers 21 förresten. Gud är rättfärdig. Och det står också i vers 22. En rättfärdighet från Gud. Och i vers 25. Mitten på vers 25. Så ville han visa sin rättfärdighet. Och det står i vers 26. Återigen att han ville visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig. Så Paulus säger å ena sidan att ingen människa är rättfärdig, men Gud är rättfärdig. Så Gud som ingått förbund med det judiska folket, och Gud som är rättfärdig, han upphör inte, han sviker inte sitt förbund. Han står fast vid förbundet, trots att alla andra människor är orättfärdiga och alla människor sviker. Ja, men hur kan vi förstå det då? Jo, det kan vi förstå genom att lära känna Jesus Kristus. Han som var utan synd, han som utstod smäleken, han som korsfästes fast han inte hade förtjänat det. Han som uppväcktes från de döda. Gud har alltså visat att, och gjort Jesus nästan till synd för att det skulle bli som ett försoningsoffer för människorna. Gud själv har löst det. Nu var det så att i senjudendomen, det vill säga efter babyloniska fångenskapen, 500, 400, 300, 200 före Kristus, så upptäckte det judiska folket mer och mer att man ville leva i förbundet. Och när man upptäckte att man ville hålla sig till förbundet, då gjorde man ju naturligtvis så att man ansträngde sig för att hålla sig till förbundet. Eftersom man ville det så ansträngde man sig. Och i och med att man gjorde det så blev det en förskjutning ifrån Guds rättfärdighet och Guds nåd och Guds trofasthet till vad vi människor presterar. Och så blev det mer betoning på laggärningarna. Och det är egentligen under som sagt senjudendomen, under tiden före Kristus och även en bit efteråt, som judarna och fariseerna särskilt då, va, verkligen lägger sig vinn om laggärningarna. Och där det blir en sån betoning på vad man ska göra och vad man inte ska göra, som egentligen inte fanns ifrån början. Men man anstränger sig. Och då händer ju det paradoxala att ju mer man anstränger sig, desto sämre blir det ju. För ingen människa kan leva upp till förbundets krav. Det måste ges av nåd genom tron. Jag tror faktiskt att, det här vet jag ingenting om, men ni får väl pröva vad jag säger, men jag tror faktiskt att Abraham förstod det här. Och Moses förstod det. Och många av de andra heliga förstod det. Det står ju så att Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Så det var alltså Abraham hade gemenskap med Gud. Lagen var ju inte ens given, så Abraham kunde inte göra några laggärningar. Det kom ju först 400 år senare när Moses blev till. Så Abraham levde utan lag, men var rättfärdig genom tron. Och det kommer vi se då när vi kommer till fjärde kapitlet. Men sen blev det då, som jag sa, i sendomen mer och mer betoning på laggärningarna. Och då blev det ju egentligen sämre och sämre. Å ena sidan så tyckte de att de blev bättre och bättre. Och att man verkligen gjorde allt vad man kunde. Å andra sidan så blev det ju egentligen sämre och sämre. Det var ju det som Paulus plötsligt förstod när han mötte den uppståndne på vägen till Damaskus. Han som var oförvitlig enligt lagen, står det i Filipperbrevet. Så plötsligt att han var helt utanför förbundet. Det nya förbundet nämligen. Så Paulus är i för sig, och det här kanske man också ska med om du tittar i Romarbrevet 10. Så att det inte blir något missförstånd här nu. Jag vill verkligen inte säga någonting till det judiska folkets nackdel. Det är inte det som är min poäng. Utan min poäng är ju densamma som Paulus har i kapitel 1, 2 och 3. Nämligen att också judarna är syndare. Men förtjänsten som vi pratade om förra gången. Judiska förtjänsten. Det är ju ändå, vi kan läsa där Romarbrevet 10, vers 2. Jag kan vittna om att det judiska folket, de hängivet tjänar Gud. Och så kommer det. Men de saknade rätta insikten. Därför de känner inte Guds rättfärdighet. De känner inte Guds kärlek, Guds nåd, så som den är uppenbarad i Jesus Kristus. Man är blind för vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Så man ska inte ta ifrån någon människa, det behöver inte handla om det judiska folket, det kan väl handla om vilken hedning som helst också, tänker jag, att människor verkligen vill följa Guds lag och 10 Guds bud är viktiga och allt vad det är för någonting. Det behöver man ju inte vara emot. Men det är inte tillräckligt. Man kan inte frälsa sig själv, utan det är bara Gud som kan göra det. Nåja, eftersom Gud nu då inte kan överge sitt förbund, för han är ju trofast och sann, så blir han alltså själv människa och gör vad vi inte förmådde. Och då är det så att han lever som en sann och rättfärdig människa, som den perfekta människan, vilket betyder två saker, negativt och positivt. Han utstår lagens straff. Och han uppfyller lagen. Båda de sakerna. Han uppfyller lagen. Det betyder ju att han är fullkomlig. Men då har han ju inte uppfyllt lagens straff. Å andra sidan, hade han inte varit fullkomlig utan varit syndig i något avseende, då hade han ju blivit bestraffad efter förtjänst. Men nu blir han bestraffad fast när han är oskyldig. Så det han måste göra, det är att han måste uppfylla lagen, och det har han gjort. Men det han också måste göra för att uppfylla lagen helt och fullt är att uppfylla lagens bestraffningar. Och detta säger att han måste göra fast han egentligen inte måste det, om ni förstår mig. Och därför ger han sitt liv. Och vi har ju fått en förståelse av Jesu Kristi verk på Golgata, att det är till och med kulmen på hans tjänst. Han betjänade människorna med Guds ord och förkunnelsen om Guds rike. Han hjälpte människor att lyfta av skuldbörd och gav dem levande hopp och så vidare. Men kulmen på hans tjänst är ju när han ger sitt liv. Därför där ger han sitt liv för sina vänner fastän han inte måste det. Han är ju syndfri. Och det är beviset på Guds rättfärdighet. Så visar Gud att han är rättfärdig. Och han visar det både som den andra personen i gudomen, som Guds son, att han uppfyller lagen. Men han visar också som människa, eftersom han lider, dör för våra synders skull. Inte för sina egna, men han tar ju våra synder. Han gör det i vårt ställe, så att säga. Och det gör han frivilligt. Så stor är Guds kärlek. Och så uppfyller Gud all rättfärdighet. Det är det här som sedan är grunden för att han kan ge förlåtelse till människorna. Det finns ingenting hos människorna som gör att de förtjänar förlåtelse. Utan det är helt och hållet grundat på att Gud själv har tagit straffet på sig genom Jesus Kristus på Golgata kors och blivit gjort till ett försoningsoffer. Därmed så är saken löst och därmed så finns det en grundval för Gud att förlåta människan. Var och en som åkallar Herrens namn ska bliva frälst, stod det redan i de gamla skrifterna. Och det betyder, vi ska ta, tror jag, slå upp här åtminstone ett par ställen då i Jesaja. Vi tar, nöjer oss med Jesaja, men Jesaja 42. Nu ska ni se några uttryck här, hur det var förutsagt i skriften. Jesaja 42 har ju rubriken här, Herrens tjänare. Det börjar med de orden, se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde i vilken min själ har sin glädje, har låtit min ande komma över honom och så vidare. Hela det kapitlet, eller åtminstone de 9 första verserna om Herrens tjänare, förstår vi ju som ett profetiskt ord som syftar på Jesus Kristus. Och så står det i vers 6. Jag, Herren, det är alltså Gud Fader, Herren. Jag, Gud Fader, har kallat dig, alltså min älskade son, i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. Så Gud ska göra Jesus Kristus till ett förbund för folket. Och det är det Jesus säger då när han instiftar nattvarden. Om han säger om kalken att detta är mitt blod. Det nya förbundet i mitt blod. Det är i honom förbundsblodet finns. Så tro inte att Gud har ingått ett förbund utanför Jesus Kristus. Utan det är i och genom Jesus Kristus. Det är i honom förbundet är gjort. Det är han som är ljuset för hedna folken. I kapitel 49, också Jesaja, där har du ytterligare en sån där tjänarsång. Och där kan du se till exempel i vers 1. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet och så vidare. Du kan väl läsa där och så kommer man till vers... Nu ska vi se till vers... vers 8 har jag skrivit, nu kan vi se där. Vers 8. Så säger Herren, och det här är en Gud, Fadern då, va? Jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. För att upprätta landet och så vidare. Du har det också i kapitel 55. Jesaja 55. Vers... Ja, ni känner igen texten, va? Från vers 1. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp, sät och ät och så vidare. Och så kommer det i vers 3. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Ja, det är ju också ett profetiskt ord om Herren Jesus Kristus. I honom har jag satt till ett vittne för folken, till en första och ledare för folken. Men där har du i vers 3, jag vill sluta med er ett evigt förbund. Och det sker i och genom Jesus Kristus. Och det sker på grundval utav inte bara vem Jesus är, utan på grundval av vad han gör för oss också i sin död och uppståndelse. Så rättfärdigheten kommer från Gud genom Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus blir den synlig för oss. Och i Jesus Kristus lever vi i gemenskap med Gud. Jesus säger, den som lär känna mig har lärt känna Fadern. Så det är i gemenskapen med Jesus Kristus som vi lever. Som vi är i förbundet. Alltså när vi är i Jesus Kristus. Då är vi i förbundet. Och då är vi också. Och nu kanske du förstår det. då är vi också rättfärdiggjorda. Därför då är vi i ett rätt förhållande till Gud. Det har inte att göra, det är inget etiskt begrepp som jag sa. Det har ingenting att göra med vad du har gjort och presterat eller inte har gjort. Utan det har att göra med ditt förhållande till Gud Fader. När vi är i Jesus Kristus har vi ett rätt förhållande till Gud. Det vill säga vi är rättfärdiga. Och det här är ju svårt liksom att riktigt begripa eller ta till sig. Men man kan vänja sig. Man kan öva och man kan bedja och meditera. Och så kan man vänja sig. Paulus kallar ju oss inte bara för rättfärdiga. Han kallar oss för heliga också, som ni vet. Det är inte därför att vi har presterat någonting. Utan det är ju för att vi har rätt förhållande i Gud. I och med att vi är i Jesus Kristus. Så den är vår broder Jesus Kristus. Vi får del av honom. Vi får del av allt vad han har gjort. Och det är det som är grundvalen för vårt förhållande till Gud. Nu har jag försökt att säga det där så mycket jag kan. Och det var alltså det där med rättfärdigheten. Men vi måste gå vidare. Det står så här då i vers 22. En rättfärdighet från Gud, eller Guds rättfärdighet, genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alltså här finns ingen skillnad mellan judar och greker, utan här handlar det om, nu handlar det om vilka som är i Jesus Kristus och vilka som inte är det. Och här formuleras då det som har blivit våran, kan man säga, som en dogm kan man säga. Det viktiga, det vägledande för oss kristna, nämligen att vi blir rättfärdiggjorda genom tro på Jesus Kristus. Och det här som jag diskuterade med dig, Erik, om den grekiska texten. Pistis Jesu Christou. Genom tro på Jesus Kristus. Den genitiven översätts, har alltid, inte alltid, men nästan alltid översatts som en objektiv genitiv. Det vill säga, det är vi som tror på Jesus Kristus. Och därmed så förklaras vi rättfärdiga. Men med den översättningen, och det är den ni har i era biblar, så blir det ju vi som är subjektet. Det är vi som tror. Det är alltså tron som blir det viktiga. Och i värsta fall, om vi vill vara lite negativa, så blir våran tro viktigare än det som Jesus har gjort. Va? Därför att det är att vi tror som är det viktiga. Men nu är det så att de senare exegeterna här nu, bibelforskarna, de menar att det skulle mycket väl kunna vara så att Paulus egentligen vill ha det här till en subjektiv genitiv. Och då är det Jesus Kristus som är subjektet. Och då betyder det att vi blir rättfärdiggjorda genom Jesu tro. Eller som man då skulle översätta det, genom Jesu trofasthet. Vi blir rättfärdigförklarade på grund av att Jesus var trofast i förbundet. Och på grund av vad Jesus gjorde för oss. Han var lydig in till döden på korset. Sådan var hans trofasthet. Därför blir vi rättfärdiggjorda. Jag tycker den tanken är mitt i prick. Men som sagt, jag säger det med en viss ödmjukhet. För att jag vet att båda översättningarna är riktiga. Och jag tror att man i nyare översättningar mycket väl skulle kunna läsa att vi blir rättfärdiggjorda genom Jesu trofasthet. Eller på grund av Jesu trofasthet. Men översättarna är lite, de är inte riktigt överens om vilken översättning man ska föredra. Och min fråga det var till Erik, kan man inte tänka sig att Paulus kände till det här begreppet på ett sådant sätt så att det faktiskt kan översättas, att båda översättningar är riktiga, att Paulus också kanske hade en tanke med det. I sådana fall skulle ju då tanken vara den att, alltså tanken nummer ett, att vi blir rättfärdiggjorda på grund av att Jesus var lydig in till döden på korset, och för att vi ansluter oss till det. Det blir sekundärt då, va? Men det finns båda de här tankarna i samma uttryck. Det här uttrycket, pistis Jesu Christou, det används också i, nu ska vi se, jag har skrivit upp, vi kan titta på några ställen där det står precis på samma sätt, men det är översatt på olika sätt. Ska se kapitel 2, där hade vi det. Nej, just det, det var Galaterbrevet 2. Vi hoppar över det då. Men Galaterbrevet 2:16, Galaterbrevet 2:20 och Galaterbrevet 3:26, där används exakt samma uttryck. Nu vet jag att vi inte slår upp det, men jag nämner för det går ju in på inspelningen och så. Alltså, de som vill kan anteckna det och titta på det i efterhand. Men det står också i Romarbrevet, inte bara 3:22, utan det kommer igen i 3:26. Om vi går ner till 26 versen. Det 26 versen slutar ju med de här orden. Att Gud förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det skulle alltså kunna vara att Gud förklarar den tro, alltså förklarar rättfärdig på grund av Jesu tro, på grund av Jesu trofasthet. Jag skulle kunna tänka mig så också. Nu är inte jag någon språkexpert, så att jag kan reda ut det här mer än vad jag har försökt göra, men jag skulle kunna tänka mig att man kanske kan ha översätta på med objektiv genitiv på ett ställe och subjektiv genitiv på ett annat ställe beroende på sammanhang. För sammanhanget som sådant har säkert en viss betydelse. Och de som förordar detta att det skulle översättas med att vi blir rättfärdiggjorda på grund av Jesu Kristi tro. De som förordar den översättningen som vi inte har i våra biblar. De förordar den därför att de menar att sammanhanget visar att det handlar om hur Gud uppenbarar sin rättfärdighet. Det är det som sammanhanget går ut på. Och därför så skulle du kunna ha en sån översättning. Nog om detta. Sen så står det då vidare fortfarande i vers 22. Ja, det sa vi ju då. Här finns ingen åtskillnad. Och du har det i vers 23 då. Alla har syndat. Så här, det här handlar nu plötsligt inte bara om judarna, utan nu handlar det om varje individ, om hela mänskligheten. Gud vänder sig genom Jesus Kristus till hela mänskligheten. Och det var visserligen så att Jesus själv säger att han var sänd bara till de förlorade fåren av Israel. Men det var ju för att han fullbordade det förbund som Gud hade ingått med Israel. Han fullbordade det förbundet och var själv en gåva till det judiska folket. Men det finns några berättelser i evangelierna där Jesus också hjälper och botar icke-judar, hedningar. Ni vet, på ett ställe så säger den här kvinnan, vad var hon, någon kananeisk kvinna som kröp där, och det var hon som hade haft blodgång om jag minns rätt nu, va? Och så säger Jesus att jag var inte utsänd till er. Nej, jag vet det, men hundarna kan ju få del av smulorna från bordet och så vidare. Och Jesus då kan inte, eftersom han älskar alla människor, låta bli att tillmötesgå henne. Så där botar han en hednisk kvinna. Och det finns några till sådana berättelser som alltså öppnar dörren, som är som ett föregripande utav vad som sedan ska hända efter hans död och uppståndelse, när han säger: nu, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Då släpps det på liksom den andra fasen. Så Göran Larsson brukar undervisa om att den första fasen, när Gud handlar med mänskligheten, så är den första fasen att han ingår förbund med Abraham och Moses, och det där förbundet fullkomnas i Jesus Kristus. Sen kommer den andra fasen, när detta fullbordade budskap, detta fullbordade gärning ska gå ut till alla folk. Det är fas 2. Vi lever alltså i fas 2. Sen så står det här då om härligheten från Gud. Och det är också ett sådant här tungt teologiskt ord, även om jag inte sa det tidigare, va? Men alla har syndat och saknar härligheten ifrån Gud. Härligheten från Gud var det vi förlorade i och med syndafallet. Rabbinerna säger det att Adam och Eva, ja, de hade ju inga kläder, de var ju nakna, men de var ändå inte nakna därför att de var iklädda Guds härlighet. Som hade varit iklädda Guds härlighet, och Guds härlighet, kavod på hebreiska, det är alltså den strålglans som utgår från Guds eget väsen. Det brukar beskrivas som att när Guds härlighet sänker sig, härlighetsmoln sänkte sig över templet när det invigdes, så är det liksom som en, det är som en tyngd, va? Som en tyngd som lägger sig av härlighet över tempelplatsen. Så man kommer in på området så känner man av den här mättade atmosfären, den här Guds härlighetstyngd. Den härligheten var Adam och Eva klädda i. Och sen då när de syndade, då upptäckte de att de var nakna, så var det där med fikonlövet och sånt, va. Men alla människor har gått miste om härligheten från Gud. Men i Jesus Kristus så blev vi iklädda den på nytt. Och det är helt otroligt egentligen. Det, om det var otroligt där med rättfärdigheten, så är det inte mindre otroligt när det gäller härligheten. Om du tittar i Romarbrevets 5:e kapitel, i vers 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. I 8:e kapitlet, vi tar bara håll oss till Romarbrevet här. 8:e kapitlet, vers 18. Där skriver Paulus: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt. Där har ni motsatsen då. Jag sa kavod, härligheten väger tungt. Va? Det kommer tungt ner på, i templet. Men lidanden som vi har den här tiden, de väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Då har det vidare i vers 21. Att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Kapitel 9 kan vi hinna med också. Där står det i vers 23. Och om han gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härlig. Som han i förväg, det är ett frågetecken, så jag måste läsa det så får det rätt. Och om han gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten. Frågetecken, ja, det är någon fråga här innan då, ja. Men ni har där härligheten. Och det där, jag tänker på, vi hade det i mässan förra veckan, tror jag det var, eller förra veckan, där det står att vi skulle kunna glädja oss, det första Petrusbrevet, vi skulle kunna glädja oss i prövningar och svårigheter. Och så drar han till också med förföljelser, för då vilar härlighetens ande över er. Då kommer Gud så nära. Och det vet vi att Jesus undervisade på det sättet också. Saliga är ni när ni blir förföljda för mitt namns skull. Det är inte bara en prövning, utan det är en prövning, en luttring som innebär att det som luttras fram, tron där, den liksom blir så dyrbar, va? Den fyller oss med en sån salighet att den finns där. Så det där lilla ordet, härligheten från Gud, är ett viktigt ord. Och så står det då i vers 25. Vi kommer inte alls hinna med så mycket som jag hade trott. Är jag förvånad eller är jag förvånad? Vers 24. Alla har syndat, stod det i vers 23, och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och här då så vill jag stryka under, nu, det är inte så att jag vill backa egentligen i det som jag har sagt, va? Men det står här att vi står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Och då är det så här att det här är en sån där, jag ska säga, svår teologisk fråga som man brottats mycket med, särskilt i vår lutherska tradition, nämligen den här frågan: är vi rättfärdiggjorda? Alltså, är vi rättfärdiga eller är vi inte rättfärdiga? Och då inom den ortodoxa delen av lutherdomen så säger man så här, att rättfärdig, att du förklaras rättfärdig, det är ju på grund av vad Jesus har gjort. Och det är någonting, det är en dom så att säga, en förklaring, ett domsbeslut som Gud fattar i himlen. Så det betyder alltså inte att du är rättfärdig, utan det betyder att han förklarar dig rättfärdig. Fastän du inte är det, om jag uttrycker det så. I Guds ögon så är du rättfärdig. Så säger en del. Och det här har jag ju brottat så pass mycket med, därför att jag har genom årtiden funderat på: är jag rättfärdiggjord eller är jag inte rättfärdiggjord? Och det finns en annan del i den lutherska traditionen som säger: jo, vi är rättfärdiggjorda. Och då knyter man det till det som också kallas för pånyttfödelsen. Vi föds på nytt. Alltså, vi har fått den där hjärtat och den här nya anden. Och där finns då rättfärdigheten. Jag säger gärna det, och jag det har ni nog uppfattat det så också genom de här timmarna när jag har suttit med, att jag har mer och mer accepterat att jag är rättfärdiggjord för Jesu Kristi skull. Om Gud, sök först Guds rike och hans rättfärdighet och så vidare. Om jag söker Guds rättfärdighet och ber om den, om han ger mig av sin rättfärdighet, har jag då inte fått den? Är inte Guds rättfärdighet en gåva till de som är i Jesus Kristus? Är inte Jesus Kristus själv en gåva till oss? Är inte hans rättfärdighet en gåva till oss? Är det en gåva, då har vi väl fått den. Är det en gåva, då är det väl vårt. Inte på grund av vad vi har gjort, utan trots det vi har gjort. Så jag bekänner det, men det hänger ihop med då att jag har en förskjutning, och det här tror jag är riktigt, och det är evangeliskt, och det är goda nyheter för alla som lyssnar på det här, att vi får en förskjutning ifrån vår egen självupptagenhet till Kristus Jesus. Att vi har förts över, så att säga, placerats i Jesus Kristus. Vår position är annorlunda. Vi skiljer oss ifrån människor som inte har tagit emot Jesus Kristus, eller som inte har placerats i Jesus Kristus. Vi är upptagna i Guds hushåll. Det är inte bara en bild, utan en sanning. Vi är inlemmade i Jesu Kristi kropp. Det är inte en bild, det är en sanning. Vi utgör Kristi kropp. Vi är byggstenar i den heliga andes tempel. Och det är vi därför att Gud har placerat oss där. Och har han placerat oss där, så har han placerat oss där. Så då är vi tillbaka till det här som jag nu upprepar. Och det är jag glad för att jag kan upprepa det. Att det är Jesus Kristus som är vår rättfärdighet. Jag är inte själv så att säga, men min egen rättfärdighet. Utan det är han som är vår rättfärdighet, som det står också i skriften. Och detta att vara syndfri, förklarad rättfärdig, är inte en etisk utsaga om dig och mig, hur vi lever eller inte har levt. Utan att vi är rättfärdiggjorda betyder att vi lever i ett rätt förhållande till Gud. Det är inte så att vi lever både med ett orätt förhållande och ett rätt förhållande till Gud. Det är antingen eller. Har du ett riktigt förhållande till Gud, så har du ett riktigt förhållande till Gud. Då har du inte ett orätt förhållande till Gud. Vi är inte kluvna på det sättet, att det är både och. Utan vi har ett riktigt förhållande. Och att ha ett riktigt förhållande till Gud, som i Jesus Kristus, det är att vara rättfärdig. Det är vad ordet rättfärdig betyder. Det är inte ett etiskt begrepp. Det är domslut som Gud har fällt och som är giltigt. Och den invändning som man kan få från våra sammanhang, och som jag skulle kunna ha fått om jag hade andra kollegor här, eller kanske finns någon här förresten som fortfarande tänker, nämligen den att Luther sa att vi är både rättfärdiga och syndare. Det känner ni igen. Det ska inte förstås som att vi är både rättfärdiga och syndiga. Alltså, vi är inte både rättfärdiga och syndare. Utan vi är rättfärdiga, men vi är inte befriade från vår kötsliga natur. Synden bor i min kötsliga natur. Det betyder inte att jag är en syndare. Jag är en rättfärdig i Jesus Kristus. Men jag har fortfarande, så länge jag är i min kötsliga natur, i den här världen, så präglad utav det syndiga. Men det, då säger Paulus, för det här går han igenom i 7:e kapitlet sen. Då säger han, det är inte längre jag som gör det, det är synden som bor i mig. Han vill inte ens kännas vid sin kötsliga natur. Han säger, jag är korsfäst med Kristus. Och vad handlar dopet om det inte handlar om att vi begraver den gamla människan? Det är hans syn. Och det kommer vi till på när vi kommer till det 6:e kapitlet. Men nu fick jag det här sagt i alla fall. Och då är det en sak som, det kan få väl bli det sista då. Då är det en sak som jag vill, till som jag vill ha med, nämligen det här. Att om det nu är så att jag har ett rätt förhållande till Gud. Och jag inser, jag upptäcker, jag förstår att jag har ett rätt förhållande till Gud. Då, och hör nu detta, då förändras mitt liv. Då förändras mina levnadsvillkor. Då börjar det som vi kallar för det kristna livet. Då börjar det som kallas för att vandra i anden. Det kan inte börja innan dess. Men nu när jag har förstått och accepterat att jag är en Jesu Kristi, inlemmad i Jesus Kristus, så förändras villkoren för mitt fortsatta liv och levande. Och allt detta som det står här i vers 24 har skett utan att jag har förtjänat det. Det har skett av hans nåd. Och det har skett därför att Jesus, Kristus Jesus, har friköpt mig. Han har betalat priset för att jag skulle få mitt liv förändrat. Och har jag nu fått det förändrat, då har ju min livsinriktning och din livsinriktning blivit annorlunda. Och det här, vad det är att leva som en kristen och vad det betyder att livsinriktningen är annorlunda och hur man lever det nya livet och så, det ska vi komma in på. Men jag tycker, åtminstone om jag får tala om vårt eget sammanhang här i Svenska kyrkan och rent allmänt i våra västerländska kyrkor, så är det alldeles för underbetonat. Det är alldeles för underbetonat. Vi skulle ju naturligtvis undervisa, både predika rättfärdiggörelsen, men också undervisa om hur vi vandrar som rättfärdiga. Alltså vandringen i anden. När hörde du om det i predikningar? Vandringen i anden. Och ändå är det som skulle betonas, det nya livet. Men det kan vara så att det nya livet och vandringen i anden inte betonas därför att man inte är riktigt klar över vad som har hänt helt enkelt. När man har blivit en kristen. Och det är illavarslande. Herre, vi tackar dig för att vi får borra i bibelordet. Att vi får fördjupa oss i texterna. Och vi ber att du genom din heliga ande inte bara förklarar utan gör ordet verksamt i djupet av våra liv. Öppna våra sinnen, smörj våra öron, våra ögon och låt oss få se klarare vem du är och vad du har gjort. Låt oss få upptäcka hur våra liv har blivit förändrade och visa oss den väg som vi ska gå. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Och det var Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar. Det är Romarbrevet vi håller på med och det här var del 13. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen här då i närradion på måndagar klockan 19. Jag Ulf Gustafsson tackar för att du har lyssnat. Och jag har varit producent och tekniker för programmet. Efter programmet så följer sändning från Radio MF. Du får lyssna till deras söndagsgudstjänst i Missionskyrkan.